Radioplay.
Varning. Podcasten du strax kommer att höra kan innehålla spår av nötter. Dessutom är det två nötter utan allergier som sköter själva podcasten. Jag heter Jonas Nilsson. Här sitter
Jakob Ökvist.
Nej, men jag pekar ju på Lindskov. Han är tillbaks. Skithögen från Flen, våran producent Lindskov.
Stjärnproducent.
Off Limits är våran podcast. Normalt sett så hör du oss i morgonrock, i rockklassiker mellan 6 och 9. Det är en radiostation. Gammelmediet radio har ännu inte inträtt i rigor mortis. Vi sprattlar, vi lever, vi mår riktigt bra. Vi har gagballs varje vecka, vi har takes. Och den här veckan har Jakob en jättegrej. Det är viktigare än klimathotet, viktigare än EU-valet, viktigare än valfri riksdagsdebatt. Det är till och med viktigare än Mauricio Galvez, Mikael Skråmos svärfar som nu ska rädda hem sina barn från Syrien. Mauricio Galvez, vår nya tv-stjärna, är tydligen högaktuell för Så ska det låta i höst.
Såklart.
Och Let's Dance, rädda ungar från IS, det kan inte vara så roligt. Vi har gagballs, vi har takes och den här veckan handlar det bland annat om Mauricio Galvez, vår nya tv-stjärna. Det handlar om något otroligt stort. Jakob har tagit reda på vad hände med alla djuren vi såg i våra glada tv-serier när det begav sig. Jag tänker på Lassie, den glada Colin, lilla gubben, hästen i Pippi Långstrump. Jag tänker på den där stora tjocka grisen i Det susar i säven, Peter Harrison på Stadsteatern.
Ja.
Och jag tänker på, vad hette?
Flatlösen i Fäbodjäntan.
Nu,
vad tog de vägen?
Då rullar vi och det här är Off Limits, en podcast från Jonas Nilsson och Jakob Ökvist. Normalt sett hör du oss i Morgonrock, som är rockklassikers eminent framgångsrika morgonshow.
Varför låter du så dämpad?
Därför att Lindskov är tillbaks. Nej då.
Jag märkte på dig, det är någonting så här, man känner när någon är lite trumpen och att livet inte riktigt går som man vill. Då är det att våran underbara producent Lindskov sitter i rummet igen.
Livet inte går som man vill. Ja. Så kände jag på förlossningen när morsan krystverkade ut mig mellan några droppande könsår. Hela mitt liv är så.
Det kände du inte alls, då kände du bara dödsångest. Det är det man gör. Födseln är ju dödsångest för människan. Sen är ju allting ett enda stort, en enda längtan tillbaks in i livmodern.
Är födseln dödsångest? Mm. Okej. Okay. Hur länge,
alltså man har trauma, man har ju mätt
hur,
det här.
Hur länge har du suttit i Ulf Lundells bil och krökat och diskuterat sånt här?
Du menar det är dödsångest?
Födseln är dödsångest. Ja. Du har ju till och med Kierkegaard, alltså din halvalkade morsas...
Före detta man.
Nej, men Danmarks kanske främsta existentialist, främsta filosof, Søren Kierkegaard, sa ju precis det.
Ja.
Vad var det Samuel Beckett sa om livet? Livet, det är en gravid kvinna som föder gränsle över en öppen grav. En kort strim av ljus, sen det totala mörkret. Och på tal om totalt mörker...
Lindskov är tillbaks.
Ja, vem är Lindskov undrar nu? Tiotusentals nytillkomna...
Hundratusentals.
Hundratusentals nytillkomna slöpall som sitter med foliehatt, kör lite rättshaverism, hatar EU... kör chemtrails-jakter på helgerna och trainspottar.
Har en MAGA hat också. Make exakt. America great again. Alltså ja. Han är en obehaglig människa för svenska folk.
Hellre det än pussy hat. När Byggnad satt med fittmössor på huvudet. Det var väl väldigt svenskt alltså. Den totala underkastelsen för aktivism. Det här är podcastaktivism. Lindskov är alltså vår producent. Ja. Som har varit borta några veckor nu. Och då har Lind hjälpt oss med en podd. Och då har vi haft all time high. Känner ingen press, Lindskov. Men det här ska bli så bra nu. Så att vi ska kunna gå ut på topp.
Får jag bara återkomma till livmoden?
Du får komma i mitt ansikte om du vill.
Nej, det tänker jag inte göra. Men jag tänker på... Alltså förstår du, du ligger 9 månader i ljummet vatten. Du gungar liksom som att du inte har någon vikt överhuvudtaget. Du har mat gratis rakt in i navelsträngen. Allting är frid och fröjd. Helt plötsligt så pressas du ut in i en iskall värld. De klipper navelsträngen. Du ska börja andas med lungorna. Det bränner i dina lungor. Du tror att du ska dö. Det är klart att det är ett traumatiskt ögonblick i en människas liv.
Fast jag vet ju inte vad död är när jag är en nyfödd bebis. Jag vet inte vad mat är, jag vet inte vad mamma är, jag vet inte vad trygghet är. Men jag kommer osökt in på lilla Meghan och prins Harrys bebis i England.
Ja, just det. Dök upp en liten brittisk blivande kung. Nej, blivande drönare. Han ska väl inte göra någonting i sitt liv.
Blivande Dego. Han kommer inte göra ett smack. Och så stod det så här i The Sun, britternas största tabloidtidning, så stod det så här: he's sure to be a success. Nähe. Föds in i ett kungahus, behöver aldrig jobba, har en 120-rumsvilla att latcha runt i, sponsorer står i kö med leksaker, barnomsorg, allt möjligt, har en morsa som är så vacker så hennes farsa borde avgå på en gång.
Alltså, så du menar att han har det lite serverat? Det är lite silversked i mun på den killen?
Det tycker du, ja.
Nu ska han är väl själva liksom sinnebilden av silversked i mun.
Ja.
Att födas upp i hovet och inte ens behöva ta över den här kronan som prins Charles nu har gått och väntat på. Vad är det, 80 år snart? Morsan dör aldrig. Han har aldrig fått jobba en enda dag som kung som han är född till att vara. I en dag, inte en dag i sitt liv har han fått göra det han är kallad till.
Prins Charles, det enda som växer mer på prins Charles än önskan att få bli konung av England, det är hans öron.
Vet du vad, min farsa Gunnar, rödgardisten, hans stoltaste ögonblick i sitt liv var att han en gång hoppade in på Haga slott och kissade i en av de här lekstugorna som fanns där. Alltså Carl Gustavs lekhus har min farsa pissat i som, liksom, som en markering mot hovet.
Carl Gustav, alltså kungens lekhus.
Ja, var det, på Haga.
Var det i det lekhuset som sen många år senare Anna Lindmarker på SVT, nej, på TV4 och Camilla Henemark låg med påkan i vädret och visade trollet?
Det vet jag ingenting
som
om.
Som kaffeflickor.
Nej, jag har ingen aning.
Har han varit inne på området?
Jag tror de har skurat det där den där lilla lekboden. Carl Gustav hade ju ett litet lekbod på liksom den stora slottsparken. Farsan, förbannad 14-åring. Hovet ska få smaka. Hoppar över, pissar i själva lekhuset.
Ja, det är fruktansvärt. Det är nästan MeToo på den.
Ja, det är kungar. Majestätsbrott är det ju.
Majestätsbrott är det. Och det är helt dödsstraff. Otroligt. Du pratar med lekstuga ute vid Haga. Du, frågar du mig som skattebetalare, nersleten knegare, ja, halvdöd och less på hela skiten, så är hela kungliga slottet en enda stor lekstuga.
Sant.
Snälla någon alltså. Nej, men det är så kul det här med den här Meghan och prins Harrys son. Man pratar ju om namnet.
Just det, är alltid viktigt att det ska bli ett namn som limmar med att man är en majestät.
Jag har ett förslag.
Ja.
Klas.
Klas.
Upper class.
Working class. Mm.
Eller varför inte Lille Brexit? Va?
Ja, ingen det vet, passar ju.
Ingen vet exakt vad de ska göra av honom. Och till slut kommer Theresa May skäggande på skrangliga ödleben och hissar, hörde du förresten? I veckan som gick så hissade de den amerikanska flaggan både på Balmoral och på Windsor Castle. Inte på Buckingham Palace. Till och med engelsmännen har någon slags gräns.
Ja, det finns gränser.
Inte när det gäller fylleri på Ibiza på somrarna möjligen, men annars har de en slags gräns. Den amerikanska flaggan vajade till Megans ära när barnet hade fötts. Och folk blev så upprörda så det var självklart. Folk ringde in till engelska radioshower och klagade. Det var man engagerade.
Mest konservativa folket i världen.
Inte att
they're not supposed to do that!
Inte att det finns över 3 miljoner brittiska pensionärer som lever, nej, på under 24 pund i veckan. Det var man inte intresserad av. Men just det där, och då sa Theresa May, passa er! Amerikanska flaggan ska vaja. Vi måste ha amerikanerna som vänner när vi ska lämna EU. Och passar ni inte, satans engelska plebejer och arbetarklass, då hissar vi EU-flaggan. Oh no, no, no.
Det är ännu värre. Eller franska. Tricoloren.
Du, Frankrike har ingen flagga längre.
Har de inte?
Frankrike har ingen flagga längre.
Vad har de?
De har en gul väst.
Oh. Apropå gula västar.
Politisk satir, det är en av mina gagballs idag.
Tragiskt värre. Han Bengt, såg det han i tidningen Expressen i veckan. Bengt stod och tanka och sa, nu ska jag starta ett gula västar-uppror. Han var så förbannad på att bensinen kostar nästan 17 kronor liten. Och han sa, det här går inte längre, det kokar i leden. Han hade startat en Facebookgrupp. Så hade han gått ut med en så här förfrågan på Facebookgruppen: när stormar vi Bastiljen? När gör vi liksom som fransmännen och välter bilar? Då var det någon så här, han fick massa svar. Inte på tisdag, då har jag innebandyträning. Mm. Inte på torsdag, då ska jag vabba. Inte på lördag, då har vi bostadsrätts... Alltså svenskar kan inte protestera.
Vi är auktoritetslydande i Sverige ända sedan Gustav Vasas dagar.
Ja.
Om Gustav Vasas mannar på 1500-talet redde in i en by och sa så här: hej, jag är fogde. Jag kommer från Stockholm. Nu ska ni betala dubbelt så mycket i skatt. Hör ni det?
Dubbelt så mycket!
50 limper istället för 25. Och dessutom ska vi sätta på era yngsta pigor en gång i veckan istället för en gång i månaden. En gång i månaden?
Då det är otroligt fräckt!
Då blåar jag era jävla! Då slog de ihjäl just den bonden som protesterade. Men sen dess har vi stått med mössan i hand, skrapat med foten.
Fransmän har inte den liksom auktoritets... man är inte liksom bunden till att de säger så, då gör vi så.
Nej.
Det har vi, så att hans uppror, nu har han i och för sig 115 000 likes på Facebook.
Fast
bensinpriserna är orimligt höga.
Stopp och belägg. Att ha likes på Facebook betyder inte ett piss. Det är ungefär som att vara bäst i klassen på ett gruppboende. Ja, det betyder ingenting. Det är ungefär som när Cissi Wallin är arg på någonting, med all rätta. När Fredrik Virtanen släppte sin nya bok
Utan
drog.
Var det drog? Okay.
Utan drog. Ja. Då var hon jättearg och så skrev folk i kommentatorsfälten: du är så bra Cissi, jag kämpar med dig, står vid din sida, brinner för dig. Det betyder ju inte ett smack. De lever kvar i sina tråkiga, sketna radhusliv med sina fula, trista män. Och bryr sig inte mer om Cissi Wallins modiga kamp, mer än att de trycker ett like på Facebook. Eller
jag
bara säger, det här bensinupproret.
Ja, men jag är irriterad på bensinpriser. Det kostar sjuka summor. Man liksom, titta vad litet land Sverige är.
Varför sitter du här? Varför går du inte och slår en oljebolagsdirektör på käften eller möjligen, eller stormar en polisstation eller bränner lite bilar? Det är verkningsfullt.
Ja, men det är det jag säger. Jag kan inte gå hem till min fru och säga: du tar barnen nu, jag ska ut och protestera i några veckor. Jag ska leva rövare, hon kommer aldrig släppa mig.
Din fru är inte hemma. Jag såg henne på Somaliska föreningen för en stund sedan.
Aj då.
Det var någon slags uppror där också.
Nej, upprop.
Och du får bara säga en sak, det är ganska kul det här med bensinuppropet.
Ja.
Det heter ju bensinuppropet på Facebook.
Ja.
Och jag förstår det.
Det heter bensinuppropet 2.0.
Ja.
För det fanns ett bensinuppror.
Exakt, det var min gagball. Det fanns ett bensinupproret som hette bara bensinupproret. Där var det tre medlemmar. Det var en insomnad sida, så det är väldigt svenskt insomnad.
Ja, då får vi starta en ny då.
Ja. Och då skulle det heta 2.0.
Oh.
Och det var någon lustig curry som i kommentarsfältet nedanför: 2.0, ska det inte vara 95 för oktan? Det är lite kul. Ja, alla som, vad var han sa, min gamla lärare, Sölve Dogerts, lär dig en sak Jonas, ifrågasätt alltid auktoritet. Kommer någon att berätta för dig hur saker och ting ligger till, ifrågasätt alltid det.
Vem sa det? Vem är den här personen som gav dig det livstipset?
Sölve Dogerts.
Sölve Dogerts? Vem är det? En SO-lärare från Vällingby.
Nu kommer folk googla satan här, vet du.
Vad är det för person?
Lindskov, vår producent, sitter och googlar Sölve Dogerts.
Nej.
Vad gör du då?
Nej, men han spelar Wordfeud.
Nej, han spelar fickpingis, den fan. Nu är han tillbaks. Det luktar. Sölve Dogerts har ju avlidit. Nu luktar han. Jag var faktiskt på jordfästningen.
Sölve?
Ja, men nu behöver vi inte hänga ut honom här.
Nej, men du sa att han gav dig ett otroligt bra livstips. Då vill man ju hylla honom för det.
Ifrågasätt alltid auktoritet.
Ja, bra.
Vet du att han...
Alltid är ju jobbigt.
Han var senare nere och... jag tror att han var... strax efteråt, det var ju revolution i Rumänien någon gång sent 1980-tal. De hade ju en egen Lindskov, det stackars rumänska folket. Det här alltså,
Ceausescu.
Det här alltså det rumänska folket innan det rumänska folket satt sig utanför svenska ICA-butiken med en burk och skrek: corona, corona, corona.
Just det.
De hade en egen Lindskov.
Jag trodde de skrek corona, jag gick in och köpte en öl en gång. Det var helt fel.
De hade en egen Lindskov, en Ceausescu som stod på en balkong och inte förstod att han var hatad och avskydd.
Av hela folket.
Exakt.
Sölve, vad är det, slutade hans liv?
Jag
står
väldigt
bra. Det är
bra. Var Sölve på samma sätt som Ceausescu och Lindskov?
Sölve var nere några år efteråt i Bukarest.
I sitt hemland?
Nej. I Bukarest, Rumänien, och jobbade med någon slags uppbyggnad av demokratiarbete, bla bla bla. Man var så otroligt vettig svensk person, ungefär som den där katalan som de sköt ner i Kongo. Man åker ut och tror att kommer jag bara med handhjärta kommer allt bli bra. Hej, vänta!
Världen är hård och ond och dum.
Här kommer en grillagrupp med vapen som hotar att döda mig. Men det här är inte okej. Var är Expressen? Kan vi inte skriva en insändare? Var är Magda Gad? Hallå? Nej, vad är det här för någonting? Nej, stopp! Är jag i Pakistan? Va? Stopp! Finns det barnbordeller i Pakistan? Det visste inte jag, för jag har fullt upp just nu med att rädda Mikael Skråmos Wild Kids, den nya programscenen på SVT. Mikael Skråmos unga ska hem, det är den stora grejen.
Lite som det här australiensiska paret som skulle cykla för fred. De hade köpt en tandemcykel, målat ett peace-märke och så här, biking for peace. Vad tog de vägen? Hittade de inte? Bloggen var lite avstängd några dagar. Hittades slaktade i ett dike i Afghanistan.
Biking for piss. Men samma sak med hans, den där motorcykelkillen. Svenska snubbe som Johan Gustafsson. Jag ska på motorcykelsemester och jag tänkte åka förbi Mali. Fast vänta nu, det finns en islamistgerilla som skjuter civila i Mali.
Ja! Peace-tecken, en kram, handhjärta
och peace, justice for all som sån här gummiarmband. Vad hände med honom? Satt inne 5 år och kommer hem som en road hjälte.
Hashtag naivitet i överkant, va?
Jag vill bara prata, att jag vill bara säga, bensinupproret, jag stöder människor som är fast i systemet, gör jag det också, som måste ha bilen för att kunna försörja sig själva. De blir hånade av krönikörer i Expressen. De blir hånade nästan överallt i sociala medier. Det här är vanliga, hyggliga människor som kämpar på sitt sätt att förstöra miljön så mycket som möjligt.
Det fattar vilken vettig människa som helst.
Ja, det fattar till och med Pippi Långstrump. Förlåt, vad heter hon numera? Greta Thunberg.
Du, det där är nästan som min gagball.
Va?
Om vi, ska vi köra våra gagballs? Du, hade du kört in? Eller vad? Ja. Jag fattade inte riktigt.
Nej, men nu.
Linskov.
Vi har gagballs varje vecka. Vi har takes.
Bra.
Vi har vinklingar, rants, någonting vi har råkat ut för. En av mina gagballs hade jag precis pratat om. Jag nämnde den här Mikael Skråm och hans stackars barn faktiskt. Mm. Barn är alltid oskyldiga. Gammal reklam för Barnängens barntvål som morsan tvångstvättar med arslet med när jag skiter på mig. Nu snackar vi länge sedan. Jag hade dödsångest redan då.
Det fattar jag.
Mikael Skråmos barn ska komma hem nu. Och vi har ju fått en ny tv-kändis. Vad heter han, den här? Gonsalves, va? Deras morfar som är nere och kämpar.
Ja. Han är överallt just nu.
Ja, han är verkligen överallt. Och det märkliga är att den här morfaren då, han ser ut som en blandning mellan Jokkmokks Jocke och Robert Wells på amfetamin. Verkligt konstigt. Han har alltid rutiga byxor.
Lite så golfkänsla. Ja.
Hur som helst. Nu är han en hjälte som vill få hem sina barnbarn. Jag köper det. Men var någonstans var Expressen, SVT, Aktuellt, TV4s reportrar när hans dotter beslutade sig för att ta med barnen till norra Syrien för att hennes odugling till norska medborgaren Mikael Skråmo ville bränna yazidier i burar, knuffa dem ut för stup och skjuta oskyldiga.
Det var inte samma fokus då, menar du?
Det var inte riktigt samma fokus på den här farfan. Han är också oskyldig, men varför fick inte han en fråga? Du, din dotter hänger ihop med en person som stöttar världens värsta terroristorganisation sedan det gamla tyska SS, Alte Kameraden. Vad har du att säga om det?
Både bra och dåligt.
Jag har ingenting att säga, för jag har försörjningsstöd och bor i en hyrestvåa i Gävle.
Ja.
Det var min gagboll.
Cecilia Dén hade inte lika mycket... Han satt inte och nattade de här IS-terroristerna på samma sätt.
Mm.
Nej, men det är lätt att vända den här kappan. När vinden vänder, då gäller det en kappa som vänder snabbt.
Han har ingen kappa, som jag sa. Han har ju rutiga byxor. Kolla på den här rutiga byxor. Han ser ut som Noppe Levenhaupt vid dödsögonblicket när han drunknade ute på Djurgården. Han är liksom överklassklädd i norra Syrien. Bara det ska ju bränna sin bur för.
Norra Gävle är också märkligt att vara överklassklädd. Ingen större Expressen hade i veckan Dokument. Alltså det, när de går upp med Dokument, då tänker man, nu är det något snarkigt här. Nu är det något så här. Hur gick det med Palmemordet? Palmemordet, vad hände med det? Skit i det.
Du, vad hände med dina walkie-talkies du tog upp? Det var ju så stort.
Nu skulle du avslöjas vem det var.
För några poddar sedan hade Jakob ett tips om ett polargäng som var ute och skulle köpa ett luder på stan som hade hittat en walkie-talkie. Jo, det vet vi. Ja. Polargäng på stan, det kan jag tala om erfarenhet, köper ofta luder på hemvägen. Vad hände med det? Det var ju bara talkie-talkie. Det hände ju ingenting med det där sen.
Nej.
Din walkie-talkie.
Dokument. Så gick det sen. Det är en klassisk kvällstidningsvariant. Så gick det sen, och så brukar det vara så här för... Så gick det sen för skådespelarna i Solstollarna.
Det där berättar Sölve Dogerts, min gamla SO-lärare för mig. Det där är ett traditionellt trix för kvällstidningar. Så gick det sen. Man har storyn från början, sen delar man upp den på 2 artiklar, för då fyller man tidningen 2 dagar.
Ja, det är genialt.
Men klassiskt.
Solstollarna, det var ju ett tv-program på 80-talet med 2 skånska... inte sol och vårare, men det var så här... Vad var de? Ett jävla coverduo? Eller vad höll de på med? 2 snusgubbar.
De var ungefär som Anton Körberg, från början en gammal misslyckad musiker.
Ja, och så var det 16-åriga tjejer som sprang kring i bikinis där. Så var det någon form av... kommer du ihåg det här, Linskov?
Ingen aning vad det
var. Nej, Solstollarna. Så gick det sen för Solstollarna. Ja. Nu är det inte det. Så här är det.
Vänta, det var ett barnprogram.
Ja.
Och,
med halvnakna tjejer.
Mm, jag kommer ihåg. Ulla-Britta sekreterare!
Just det, nu vaknade... Nej. Så gick det sen för... Bam-bra-bam... Kändisdjuren.
vänta nu. Är det här en artikel, serie Expressen?
Dokument! Expressen avslöjar. Så gick det sen för kändisdjuren. De har kartlagt hur det gick för hunden Turbo, för lilla gubben, för Chita,
vänta,
Ola.
Vänta nu. Lilla gubben vet jag hur det gick för. Han var ju näringsminister en gång i tiden, Pagrotsky. Men vad gör lilla gubben nu?
Lilla gubben blev divig, står det här i tidningen. Pippi Långstrumps häst, lilla gubben, hämtades till Sveriges Television. Han jobbade egentligen som vanlig ridhäst på Sona ridskola.
Men vänta. Jobbar hästar?
Han jobbar som ridhäst.
Inte ens ensamkommande jobbar i Sverige. Jag tror inte att hästar jobbar.
Han är inte frigående häst. Okay. Han heter Brunte. Och jobbade som ridhäst på Sona ridskola. Jag består ju så här.
Har du en gagball, en artikel i Expressen, vad hände med kändisdjuren?
Ja, under inspelningarna så matade man lilla gubben, eller Brunte då, som jobbade extra då som lilla gubben, med psykofarmaka för han skulle hålla sig lugn. Så man drogade alltså den här stackars hästen.
Mm.
För att han skulle orka stå där med Tommy, Annika och Prusseluskan.
Ungefär som man har drogat den där stackars Semenya, hon som inte ens vet om hon är man eller kvinna förrän hon har gått i mål i friidrott. Gick han på psykofarmaka, boven?
Ja, eller boven, hästen. Eller hästen. Efter inspelningarna.
Jag kan säga så här, jag hade inte Sölve Dogic i biologi. Jag hade svårt att skilja på både arter och raser.
Efter inspelningarna blev Brunte divig och var inte lika snäll och gick inte längre att ha som ridhäst. Alltså han blev som alla TV4-männen, du vet de här som får några jävla lekprogram och så blir de liksom de får liksom en självbild som inte stämmer överens med verkligheten.
Tänker du nu osökt på mannen som hoppade i galen badtunna? Mannen som körde fingerspitzgefühl i trollet på någon medarbetare? Tänker du möjligen på Martin Timell?
Så blev lilla gubben.
Okay.
Han blev divig och dryg och gick inte att ha att göra med. Men det är så här, kändiskapet steg honom åt hästhuvudet.
Det är därför du och jag, Jakob, aldrig vill ha någon form av framgång, för att då kommer det stiga oss åt huvudet.
Ja, så lyssna i lagom dos på Morgonrock och Off Limits. Sen har vi till exempel då delfinen Flipper.
Kommer ihåg?
Från de oerhört populära tv-serierna om Flipper, delfinen.
Flipper hette ju i amerikanska originalversionen, han hette ju Pinball.
Skådespelaren som spelade Flipper.
Nej men snälla.
Delfinen Katy.
Vänta nu, jobbade den som skådespelare?
Nej men alltså hon spelade ju Flipper.
Ja men vänta nu, Flipper, delfinen. Jag kommer ihåg den serien, jag var jätteliten. Pappa var full. Mamma låg typ som Örjan Rambergs flickvän, utslagen bakom soffan. Flipper, Jakob, det var en sjöjungfru som spelade Flipper med en delfinmask.
Då är det väldigt deppigt för dig att få reda på, om du satt och kollade på den här stackars delfinen, att Katie tog efter inspelningarna sitt eget liv.
Hur begår en delfin suicid?
Efter att ha levt instängd i ett havsakvarium i Miami valde Katie att ta sitt eget liv.
Stopp. Katie valde att ta. Hur fan vet de det?
Flipper, skådespelaren Katie valde efter inspelningen hade slutat att ta sitt eget liv genom att helt enkelt sluta andas. Delfinen dödförklarades 1970 och Katies bortgång påverkade delfinskötaren Rick O'Barry så hårt så att han var tvungen att sluta som delfinskötare. Han blev så ledsen. Hon dog i mina armar, säger han. Hon bara gör så här. Och sen sket hon i andas. Det blev inget mer. Hur låter delfinen?
Ja, men hon låter väl ingenting, hon är ju död.
Men nu är hon död, hon tog sitt liv.
Hörde du, att inte andas, det valde jag att göra första gången när man satt på bastuklubbar på Döbensgatan på det glada 90-talet, hör du. Satan vad det stank ostbågar på de där klubbarna. Men man kan inte välja att sluta andas, Jakob. Det är ju en sån här, det tillhör ju det autonoma, den autonoma kroppsfunktionen. Ungefär som att diarré och andning, du kan inte hjälpa om du gör det liksom. Rapa och prutta har jag försökt förklara för Vicky. Det är det autonoma kroppssystemet. Jag kan inte hjälpa om det kommer ut.
Superstjärnan Griseknoen från Emil i Lönneberg.
Nej, men det här bara...
Ja, men...
ja, vänta, välkomna till Bolibompa-podden. Vad händer med djuren? Jakob berättar.
Det är dokument, det här är skakade. Dagarna som skakade Sverige.
Får jag gissa att Griseknoen blev uppfräst på Vimmerby pizzeria och sålde som oxfilé på en pizza.
Nej, han slutade som julskinka.
Ja, det är klart han gjorde. Va?
Han var uppfostrad av en tysk djurdressör.
Dr. Mengele.
Nej, som gav han till då Sveriges, eller till svensk filmindustri. Men efter att filminspelningarna var klar så gav man honom till någon gård i Västmanland.
Jag behöver stopp! Jag hoppas att den här gården jobbade med ekologisk köttproduktion. Annars, ja. Annars kommer Greta Thunberg i ambulans rusande och skallar dig, Jakob.
Nej, men det här är ju de här Mandelmans gård. Som tog, öde värre än döden.
Exakt. Mandelmans gård motsvarar ungefär Buchenwald i det gamla Nazityskland. För en gris. Nu kommer den.
Ja.
Ni har hört talas om... hon som Emma Knyckare som knyckte idén till en mansfri festival av någon amerikansk tjej, va?
Ja, hon arrangerade en mansfri musikfestival, ja.
Just det. Nu kommer den på svenska. Den kvinnofria festivalen. Manburst. Missa inte. Ultima Thule. Basshunter. Uffe Brundberg pratar könsroller. Günther. The Mauler. Badtunnebygge. Med Martin Timell, Paolo Roberto snackar al dente om tjejer. Anders Borg gör helikoptern. Konferencier, självklart. Örjan, pang pang. Ramberg, Manburst, den kvinnofria festivalen. Alla är välkomna, men inte Emma Knyckare och de som inte har identifierat sitt eget cis-kön. Det här var sativa på skoj.
Nej, funkar.
Det kommer inte vara någon funkar. På skoj.
Tillbaka till livmodern. Jättebra.
Exakt. Är vi klara, Linskov?
Ja, Off Limits har gjort sitt för den här veckan. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt lyssna på Off Limits. Gå in och prenumerera. Gå in och likea och share och dela och hela. Och så lyssnar ni på morgonrock i rockklassiker varje vardagsmorgon 6-9.
Gör inte det.
Ja, men gör det.
Dessutom, gå in gärna på rockklassikers tråd på Flashback och tyck till. Där blir jag halsbajsad och folk håller i armarna på mig, kan jag säga.
Men det är trevligt.
Jag fortsätter att bekämpa auktoriteter. Till minne av Sölve Dogerts, min gamla SO-lärare i Vällingbyskolan.
Ja, det blev starkt i det.
Jag var inte där så ofta på lektioner, men han var bra. Förbannat bra. Det här är Off Limits. Vi går alltid ut på topp, fast idag blev det precis tvärtom.
Ibland måste det vara annorlunda. Så upp för det fria ordet. Adjö!